Välkomna till Knytpodden, forumet för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi har fyra riksförbund bakom Nexus. RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. SUB, Riksförbundet för Subkultur. Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida. Hej och välkomna till Knytpoddens första avsnitt i vår sommarserie om härskartekniker. Jag, Marielle Sterner från Ung Media Sverige och min kollega Per Magnusson från RUM, Riksförbundet för unga musikanter, får i den här serien hjälp av psykologen Neda Ardalan för att besvara era frågor om härskartekniker i föreningslivet. Har du en fråga som du vill få besvarad? Skicka gärna in den genom att PMa våra sociala medier eller mejla nexusknytkalaset@gmail.com. Idag kommer vi tackla tekniken osynliggörande. Den osynliggörande härskartekniken handlar om att förminska dig som person eller ditt arbete och dina insatser genom att på olika sätt markera att du inte finns, syns eller hörs. Tekniken kan vara medveten och illvillig, men också omedveten och exempelvis bero på okunskap. Den osynliggörande härskartekniken kan ta olika skepnader. Det kan handla om att överrösta någon när hen talar, exempelvis genom att prata över någon eller skapa störande ljud såsom att gnissla med stolen eller bläddra i papper eller kanske harkla sig. Samma effekt kan uppnås genom att undanhålla respons. Till exempel genom att inte besvara med några gester eller inte ställa följdfrågor. Eller kanske undvika att anteckna just ditt tillägg till diskussionen. I gruppsamtal kan det yttra sig genom att någon undviker att presentera dig eller inkludera dig i samtalet. Den rekommenderade motstrategin kallas för tag plats. Den utgår från att du direkt ska markera att beteendet inte är okej genom att hävda din rätt att bli hörd eller sedd. Exempelvis kan du avbryta härskarna om du pratar och märker att ingen lyssnar. Då kan du ifrågasätta detta och be om deras uppmärksamhet. Detta ska helst göras utan att visa ilska eller frustration. Att gå till attack kan orsaka mer skada än nytta. Bekräftarstrategin kallas för synliggörande. För att bidra till en motsatt kultur där härskartekniken inte används, en kultur där ömsesidig respekt råder, är det viktigt att ta människor i sin omgivning på allvar och visa sitt engagemang för dem. Genom att själv lyssna på andra, ge gensvar och konstruktiv kritik, så synliggör du och bekräftar andra. Detta ger också respekt tillbaka och innebär att du indirekt synliggör dig själv. Den här veckan har vi en lyssnarfråga från någon som upplever osynliggörande i sin förening. I min förening upplever jag gång på gång att folk inte hör mig. Alltså, när jag säger något, kanske en kommentar eller ett förslag, så möts det av total tystnad. Ingen reaktion. Eller så kan det vara så att jag börjar prata och försöker få in något, men att andra börjar prata över mig. Jag vet inte om de ignorerar mig eller faktiskt inte hör mig. Det gör det svårt att bedöma om det är en härskarteknik eller om det är mitt fel. Jag pratar ganska tyst och jag förstår om jag upplevs som otydlig och svår att höra. De andra har lättare för att prata högt och ta ordet, trots att vi alla är ungefär lika kompetenta och alla runt 20 år. Känslan jag lämnas med är osäkerhet och självtvivel, vilket gör det ännu svårare att höja rösten och upprepa mig. Vad ska jag göra för att undvika att hamna i dessa situationer? Och jag känner ju spontant att det känns knepigt att uppmana den här personen att fokusera på motstrategier, eftersom de negativa känslorna som uppstår efter härskartekniken känns förlamande. Jag skulle spontant vilja rekommendera att man innan ett möte pratar med de ansvariga eller kanske gruppen i sin helhet och förklarar sina upplevda svårigheter med att känna sig hörd. Samtidigt så menar ju motstrategin tag plats att det bästa är att reagera direkt när tekniken används. Så då vill jag fråga dig, Neda. Tycker du att det alltid är bäst att använda tagplatsstrategin, eller kan det i det här fallet vara mer relevant med en annan strategi?
Ja, alltså jag tänker att det kan ju finnas en poäng i det här fallet att ta det med enskilda personer då utanför mötet eller inför mötet. Det kan ju vara så att de andra, att det här är inte någon härskarteknik och de andra har inte liksom tänkt på vad de gör eller uppfattat att den här andra personen blir tyst eller känner sig tystad eller så. Så det kan ju vara en poäng att liksom öka medvetenheten där och få liksom förståelse från andra och kanske att de hjälper till att synliggöra den här personen. Eller att kanske ta det med, om det nu finns en mötesledare som har ansvar i att fördela ordet, att man tar det med den personen eller så. Och gärna då att man liksom tar det med någon som man har lite grundtrygghet till. Då är det lättare att kunna vara sårbar också. Jag tänker att det sannolikt också är så att det ändå är nödvändigt att personen faktiskt tar plats där och då också parallellt och att jobba på sin förmåga till att ta plats. För det låter ju som att personen får alltså en förlamande känsla och sannolikt så är det här en skamkänsla. Och vad gör skam med oss? Jo, skam gör att vi vill gömma undan det som vi skäms över och i det här fallet då kanske personen skäms över sig själv och så vill den gömma undan sig själv och liksom blir tyst och kanske tittar ner i marken och sådär. Och vad som händer då med skamkänslan eller den här förlamande känslan, det är ju att den minskar lite i stunden genom att personen gör sig då osynlig. Så det känns lite bättre i stunden, man får en lättnad. Men på lång sikt så kommer den här förlamande känslan fortsatt att infinna sig och att känna sig då osäker eller ha självtvivel. De här känslorna kommer fortsätta att finnas där på lång sikt. Och kanske till och med bli mer omfattande och omfatta fler och fler situationer. Så jag tänker att det är bra om personen liksom vänder på steken så att den utsätter sig för det som den tycker är obehagligt ta plats. Genom att kanske då tala med högre röst eller titta folk i ögonen eller kanske säga så här att ursäkta du avbröt mig om någon avbryter. Och liksom göra det som på kort sikt är obehagligt för att då på lång sikt minska på obehaget, minska på de här osäkerhetskänslorna, självtvivlet och det förlamande. Så av det skälet så är det bra att parallellt både liksom prata med andra men också att jobba på sig själv och sin förmåga till att ta plats. Det är ju också bra att liksom synliggöra vad som händer där och då så att de andra också ser det. För det kanske inte, de kanske inte har tänkt på det eller inte har förstått att det är det som sker. Att den här personen gång på gång blir avbruten eller överröstad eller sådär. Så av det skälet är det också bra att säga någonting på plats. Och så finns det ett tredje skäl också. Och det här är ju genomgående i alla härskartekniker när man liksom synliggör dem, det är ju att när jag säger någonting högt framför andra och synliggör att här blir jag liksom utsatt för en härskarteknik, då blir det också en social kostnad för personen som utför härskartekniken. Så säg till exempel att jag säger till en person att ursäkta, nu avbröt du mig. Om då personen fortsätter att avbryta mig trots att jag säger detta, då framstår ju den sannolikt som oförskämd. Så det blir en social kostnad för personen när jag säger detta högt så att de andra också ser vad det är som händer. Så jag tänker att det bästa i det här fallet är att liksom jobba parallellt. Öka medvetenhet, få förståelse, få hjälp av andra att synliggöra. Men samtidigt också jobba då på sin egen förmåga att faktiskt ta plats.
Väldigt bra tips. Väldigt bra att tänka både kortsiktigt och långsiktigt och hur det hör ihop. Jag har en annan fråga som är lite relaterad till det du nyss sa. Och det är ju så att mitt hjärta brister ju lite när jag hör den här osäkerheten som finns i veckans lyssnarfråga. Hen frågar ju om det är hens egna fel och att det beror på att hen är tystlåten. Säger inte det rakt ut, men jag känner ju lite att hen känner att hen får skylla sig själv. Och jag undrar ju därför, är det en rimlig slutsats att dra? Kan det vara så att orsaken till att hen utsätts för osynliggörande är att personen pratar tyst och bokstavligt talat inte hörs?
Alltså jag reagerade också på det här att det, liksom, det var som att personen skuld- och skambelägger sig själv. Är det mitt fel? Liksom, förtjänar jag det här? Och liksom så. Och det är klart att att det inte är ett sätt som är hjälpsamt för personen att tänka. Dels kommer ju den må ännu sämre själv, och sen blir det också svårt att liksom jobba på sig själv när man skuld och skambelägger sig själv. Att personen inte hörs, det tänker jag är ju ganska osannolikt. Den borde ju faktiskt höras. Men kanske är det så att personen har en mental modell, liksom en övertygelse om att jag är en person som andra inte lyssnar på. Och därför pratar personen väldigt tyst, vilket andra uppfattar som en osäkerhet. Och så avbryter de och lägger in någonting som de är mer säkra på, och därför liksom tänker att det är viktigare. Så. Men här är det ändå viktigt liksom att man inte då bemöter sig själv och vad dålig jag är, och det här, då får jag skylla mig själv och sådär, skuld och skam. Utan att man kanske snarare då försöker utforska sina beteendemönster på ett nyfiket sätt liksom, och icke-dömande så här: ja just det, ja, men jag kanske har en sån mental modell, och ja men då blir ju jag tyst i de här situationerna, intressant, men då ska jag testa att göra så här istället. Så att istället för att möta sitt lidande med skuld och skam, vad dåliga är det här är på grund av mig och liksom sådär, att man istället möter då sitt lidande med nyfikenhet, icke-dömande och med medkänsla liksom. Så det är det ena jag tänker där. Men sen är ju det här faktiskt väldigt intressant överlag. Liksom så här, är det härskartekniker eller är det så, eller är det det inte? Och vi människor har ju en tendens generellt att ta andra personers beteende mer personligt än vad vi behöver. Alltså vi tror att andra tänker mer på oss än de gör. Eller vi tror att folk agerar på grund av oss i större utsträckning än vad de faktiskt gör. Och det här är ju väldigt intressant. För varför är det så? Jo, för att vi människor är ganska egocentriska. Så vi tror att vi är väldigt centrala i andra människors världar. Men det är vi inte, för att vi är egocentriska, så de flesta av oss tänker mest på oss själva liksom. Så hur vi beter oss mot andra, det har mindre med dem att göra och mer med oss själva att göra. Så till exempel, säg att jag överröstar någon i ett samtal. Det kanske inte har med att jag tycker eller tänker något om den här personen, utan sannolikt så har det med mig att göra. Kanske är det så att jag har en omedveten eller medveten rädsla eller osäkerhet för att hamna efter om inte jag dominerar talet. Eller så kanske jag har en medveten önskan om att klättra i den sociala stegen genom att dominera talandet. Eller också så är det något helt annat skäl, men som har med mig att göra och inte den andra personen. Och det är ju förstås omöjligt att svara på i det här specifika fallet vad som är en härskarteknik och vad som är att folk bara liksom inte tänker till. Men jag tänker så här, att generellt sett överlag så är det nog så att när vi människor liksom till synes använder härskartekniker, så är det sannolikt delvis härskartekniker vi liksom aktivt ägnar oss åt. Men oftast är det nog snarare att vi tänker inte på vad det är vi gör, eller vi agerar omedvetet så. Och det har inte med en andra att göra, det har med mig själv att göra.
Personen som skickar in den här frågan vill ju, precis som jag själv hade velat om jag var i den stationen, jobba förebyggande och undvika att hantera härskartekniken i stunden. I det här avsnittet har vi hittills gått igenom att det finns ett värde i att faktiskt testa den här motstrategin, att agera i stunden. Och om man väljer att köra på det här, har du då några tips på vilka fraser man kan använda?
Ja, vi ska se här. Den här, förlåt, du avbröt mig. Det tycker jag är en jättebra, kort, koncist och tydligt liksom. Att om någon avbryter dig, låt det inte bara fortgå så, utan säg förlåt, du avbröt mig. Om du vill kan du tillägga också något behov du har eller så, till exempel då att det är viktigt för mig att jag får tala till punkt. Eller förlåt, du avbröt mig och jag tappar lätt tanken när jag blir avbruten eller så. Och då som sagt att tänka på att säg detta där och då. Därför att om personen då fortsätter att avbryta, så blir det en social kostnad för den personen, vilket den sannolikt inte vill ha. Och därmed så ändrar den på sitt beteende istället då. Ja, och kanske då att använda sig av humor skulle man ju också kunna göra. Det blir lite avväpnande på så vis. Säg till exempel då att någon inte presenterar en när man ska presentera alla deltagare i en grupp till exempel. Så att man då säger, nu glömde du visst att presentera mig, men det kan hända även den bästa till exempel. Så att använda humor också. En princip att använda överlag, både när det gäller att synliga härskartekniker, men överlag när man liksom vill förmedla en upplevelse som man har och man vill vara tydlig i den här upplevelsen och man vill att den andra personen ska ta till sig det man säger, minska sannolikheten att den liksom hamnar i försvar och så, kan man använda sig av någonting som heter jagbudskap. De kan byggas upp på lite olika sätt, men de har tre delar som de behöver ha med. Och det ena är att beskriv konkret beteendet. Alltså, när du avbryter mig mitt i en mening, det är ett konkret beteende. Ett objektivt konkret beteende. Vad har objektivt skett? Motsatsen då är det att lägga till subjektiv tolkning, till exempel då att säga: när du avbryter mig när jag är mitt i en mening och därmed signalerar till mig att det jag har att säga inte är viktigt, nu lägger jag in en tolkning, va? När jag lägger in en tolkning, då riskerar jag att den andra personen hamnar i försvar. Så beskriv konkret objektivt beteendet. Det är det första delen som ska finnas med i ett jag-budskap. Det andra då, din känsla eller vad konsekvensen blir. När du avbryter mig mitt i en mening och tar över talandet, så känner jag mig osäker och osynlig, vilket gör att jag inte vågar prata mer. Det känns som att det jag har att säga är inte viktigt, till exempel. Så det konkreta beteendet plus din känsla, vad gör detta med mig? Och slutligen då önskan, eller ta in den andras perspektiv. Så till exempel, vad tänker du om det? Det är ju att ta in den andras perspektiv. Eller om man har en viss önskan, skulle du kunna försäkra dig om att jag talar till punkt nästa gång? Så de tre delarna.
Jag har en fråga där om del 1 av den här jag-strategin. Att beskriva det som har hänt objektivt. Jag tar exempelvis, inte alls taget från mitt personliga liv. Om jag säger till min partner, disken har inte blivit tagen. Och personen förnekar detta. Alltså även om jag liksom beskriver, det här har objektivt hänt. Men personen ändå förnekar. Så i det här fallet då, man pekar ut att man har blivit avbruten. Men personen förnekar att det här har skett. Vad gör man då?
Och där ställs ju ord mot ord. Om det inte är så att man säger det här inför alla andra. För då blir det ju helt uppenbart att personen förnekar. Alla har ju sett att det var ju precis det som hände. Och det är därför det är så viktigt också liksom att beskriv konkret vad som faktiskt har hänt. Och gärna om det är något som har sagt, säg det, upprepa det då ordagrant. För om då personen säger nej, det har jag inte sagt, eller det har inte hänt, och så har liksom fem andra också uppmärksammat att jo, men så var det ju. Då blir det ju återigen en social kostnad för den andra, som då framstår som kanske oärlig eller någonting annat. Men när man liksom talar bara sinsemellan, ja, den andra kan ju säga att det har ju inte hänt. Vad ska man göra då? Det finns inte så mycket att göra. Då blir det ju ord mot ord som liksom ställs.
Om man känner sig lite osäker på hur den här personen kommer att agera, finns det något värde i att prata med separata människor i gruppen i förväg och höra lite hur de har sett på det? Eller blir det liksom en konstig taktik att man liksom baktalar? Eller?
Jag tycker att det är en jättebra taktik, och att vi kanske kommer återkomma också till det här. Så finns det någon i gruppen som beter sig illa, om som du upplever liksom använder sig av härskarteknik och sådär, så är det sannolikt fler än du som har upplevt detta. Och att liksom ha stöd i kollektivet är ju jättebra, speciellt om den här personen som utövar härskarteknik har hög social status. För då finns det ju en risk i att säga till någon, säga något till den, blir väldigt riskabelt om du har lägre status då än vad den har. Men om du vet med dig att du har fler med dig, men då finns det ju en trygghet i det. Så det tycker jag absolut är en jättebra idé, att höra med de andra också, om de också upplever det här.
Tack så hemskt mycket, Neda, för att du deltog i veckans avsnitt om osynliggörande. Det har varit superspännande att höra dina perspektiv.
Tack själv!